Varmt välkomna till Tennismagasinets podcast. Studievärd Linus Eriksson guidar er genom möten med olika människor som har mer eller mindre anknytning till tennisvärlden. Ready? Play!
Thomas Enqvist, född 1974 i Stockholm, är en före detta världsfyra med 19 ATP-titlar i singel i bagaget. Han vann även en titel i dubbel och nådde final i singel i Australian Open. Thomas var en del av en gyllene svensk generationsspelare som kom fram efter våra storheter som Borg, Edberg och Villander. Jag träffade Thomas där han bor numera i Frankrike, och han berättar bland annat om hans engagemang i tennisakademin där han bor, hur mycket Björn Borg som förebild betyder för honom när han själv började spela, samt om hur det nu är eller har varit att tillsammans med Björn coacha i Laver Cup. Dessutom berättar Thomas om hur svårt det var att möta Pete Sampras, sitt coachinguppdrag för Fernando Verdasco, hur viktigt han tycker det är att träna utomhus och varför han inte tyckte det kändes så speciellt att spela Grand Slam-finalen i Australien i och med att han haft en så bra inledning på säsongen redan. Han berättade även om hur det var att växa upp och hur, under en tid med så många duktiga svenska spelare, om varför det då blev naturligt att man satsade på just tennis. Thomas är som vanligt, var som vanligt supertrevlig, och jag hoppas ni finner det här samtalet intressant. Trevlig lyssning! Då hälsar jag Thomas Enqvist välkommen till podcasten.
Ja, tack så mycket, Linus.
Thomas, du är huvudtränare på en tennisakademi här i Frankrike där vi sitter i Provence, IBS Tennis Academy. Vad är din roll här?
Ja, det stämmer. Jo, jag har haft nästan i 2,5 års tid nu ett samarbete med den internationella skolan här nere i Aix-en-Provence, IBS. Och tillsammans med min partner Graham Sinclair så har vi tagit hand om tennisakademin. Så vi har, och det är 300 elever som alltså tenniselever utav 700 studenter totalt i skolan som faktiskt spelar tennis nu, så det är jätteroligt. Och det är mer tennisskola, om man säger så. Mm. Men sen också så har jag ett program som jag kallar för mentorprogram, där de lite seriösare spelarna, om du förstår mig, de som kanske spelar lite mer, de som tävlar ordentligt och så vidare, att jag hjälper dem. Mm. Och jag har 7 spelare just nu som jag hjälper. Mm. En ska precis lämna, för han tog sin student nu och ska gå vidare till Santa Clara University i USA. Så att, nej, men det tycker jag är jätteroligt.
Mm. Jag och spelaren jag tränar har varit här i 2-3 veckor här nu. Och en skillnad vi märkt mot i Sverige är att det kan bli ganska varmt här på somrarna. Hur påverkar det hur man lägger upp träningarna för spelarna och så vidare? Påverkar det någonting?
Inte direkt faktiskt, skulle jag vilja säga. Men det är sant att somrarna här, speciellt när ni har varit här, så har det varit väldigt, väldigt varmt. Så att, men generellt sett, vad som är positivt tycker jag, det är att man kan spela ut det hela året. Mm. Det tycker jag är väldigt, väldigt bra. Jag tycker att ibland kanske jag kan känna att det är en liten nackdel för svenskar att inomhussäsongen är väldigt, väldigt lång. Mm. Och det är ganska så lätt, om du förstår om mitt uttryck, att spela tennis inomhus. Mm. Du har liksom inga yttre omständigheter som stör riktigt, utan bollen kommer in i racketen till det på ett skönt sätt. Och det är väldigt utvecklande att spela lite mer ute, skulle jag vilja säga. För i slutändan är det ju där man spelar de flesta tävlingarna sen, om man ska, om man ska riktigt komma ut och tävla internationellt. Så att, jag tycker att det är väl en fördel, tycker jag, kanske med att bo på de här breddgraderna, att du kan spela ute hela året. Då.
Men du själv, när du var spelare, du växte upp med inomhusspel också,
absolut,
i Sverige?
Absolut, absolut. Jag säger inte att det är ett måste. Jag bara säger att det finns ju många positiva grejer med inomhustennis också, naturligtvis. Det är att du alltid kan spela och det är lätt att göra scheman och det blir liksom inga avbrott och så vidare. Och så vidare. Mm. Det är lätt sätt att få rytm i din träning, för att det är bra förhållande hela tiden och så vidare. Men det är väldigt utvecklande att spela i sol, i vind, i olika temperaturer och så vidare. Så att Det är en bra utveckling, skulle jag vilja säga.
Ibland hör jag diskussioner att man tycker det är utveckling att spela på grus också. Tycker du att det spelar någon roll, eller är det just utomhusspelet man vill åt när man pratar om att, ja, att vi har det lite lätt i Sverige när man spelar inomhus?
Ja, nej, men jag tror grus är väldigt utvecklande också, definitivt. Man lär sig verkligen spelet på grus, tycker jag, där man, bollarna blir lite längre och du får verkligen bygga upp poängen och lära dig att öppna upp banan ordentligt. Så att grustennis är absolut väldigt utvecklande, men jag skulle nog vilja framhäva att det kanske är ännu viktigare, om man säger så, att kanske spela, förlänga utesäsongen lite grann. Som just att man vänjer sig vid de här, det är alltid lite vind och bollen kommer inte alltid riktigt exakt den ska vara. Det är lite tyngre att spela ute, så det krävs kanske lite mer tekniskt sett också för att kunna generera den farten som krävs. Det är mycket lättare att få fart på bollen inomhus, och serva inomhus är mycket lättare och så vidare. Så att jag, både och, är naturligtvis fantastiskt att kunna ha en bra lång grussäsong och spela mycket ute, men ute framförallt tycker jag är viktigt.
Thomas, du vann 19 ATP-titlar som proffs och i singel, om jag har räknat rätt. En i dubbel och var i final i Australian Open i singel.
Stämmer.
Vad tror du att du hade som många andra som haft liknande drömmar kanske inte haft? Ja. Eller vad hade du som gjorde att du blev så bra?
Ja, tack. Ja, det är alltid så svårt att säga, men en sak är ju säkert, är att, liksom, att när jag växte upp då i Stockholm så var ju tennis helt klart den mest populära sporten. Vi hade liksom boomen efter Björn Borg, liksom, som var min riktiga superhero som jag liksom alltid såg upp till, och var naturligtvis anledningen till att jag började spela tennis. Och sen så med då när Borg slutade så kom Wilander, Edberg, Nyström, Pernfors, Järryd, alla de här fantastiska spelarna, och vad var vi, 8 Davis Cup-finaler i rad, och det var alltid Mats eller Stefan som var framme i finaler i Grand Slam, och så det var ju en enormt tennisintresse liksom. Det var ju som, tennisen var ju så himla het, och då var ju vi som växte upp då och var idrottsintresserade och älskade idrott. Vi höll på med fotboll, ishockey, tennis, basket, alla sporter du kan tänka dig. Det blev det ganska automatiskt att du valde tennis, för det var det som liksom var det hetaste, så att säga. Så att, och i och med liksom alla de här fantastiska spelarna som vi hade, så var de här trappstegen upp. Man fick en väldigt bra hjälp. Liksom jag behövde inte åka iväg långt för att få bra träning, utan där jag växte upp i klubben så hade jag fantastisk träning med fantastiska spelare. Vi hade så många otroligt bra spelare, och när man då kom upp så liksom man hade de här trappstegen att ta automatiskt, och man hamnade i en miljö automatiskt som gjorde att du fick en fantastisk tennisutbildning. Så att Sverige på den tiden var ju ledande, en ledande tennisnation. Liksom. Så att, ja, man hade turen helt enkelt att växa upp som tennisspelare i rätt tid i Sverige, får man väl säga.
Ja, när valde du tennis som din sport? Du sa att du höll på med många andra idrotter som ung. När blev det tennis som blev huvudsysslan? Liksom?
Ja, men det var nog ändå ganska så tidigt, även fast jag höll på mycket med andra idrotter också. Samtidigt så tennisen var nog ändå liksom från 12 nästan, skulle jag vilja säga, ändå den som var dominerande. Fast jag inte spelade tennis, utan höll på med många andra idrotter samtidigt också, så kändes det väl ändå att det var tennisen som alltid kändes lite viktigare på något sätt.
Okay.
Och varför vet jag inte, det var väl det liksom, lite som jag var inne på innan, det var liksom de stora förebilderna, och det var liksom tennisen, och det var det man drömde om.
Och hade du liksom ditt upplägg i en klubb då, eller tränade du mycket på ett egen hand eller individuellt?
Nej,
eller hur var det?
Det var klubben, ja. Jag var från 10 år så flyttade jag ut till Tyresö, från var jag i Trollbäckens tennisklubb. Jag hade fantastiska tränare och många riktigt, riktigt bra spelare att spela med. Och vi hade redan proffs där, som Peter Karlsson till exempel, för att nämna en då, som inte när jag var 12, men ganska så tidigt, kanske när jag var 14-15, fick jag då träna med när han var hemma. Han var ju liksom nästan topp 100 i världen. Liksom.
Fantastiskt.
Så att vi hade så otroligt många spelare liksom, som Peter då, som hade så många svenskar framför sig. Så han var ju inte kanske närheten utan av Davis Cup-lag och sånt då, men ändå ju som en fantastisk tennisspelare som var topp 100 i världen, som jag fick träna med när jag var i klubben. Liksom. Ja. Och det fanns ju liksom överallt såna här fantastiska spelare i alla klubbar.
Så det är naturligt att man
Ja, alla var otroligt vilken hjälp och draghjälp man fick.
Ja. Du berättade att du spelade i Trollbäckens tennisklubb där. Jag har hört ett rykte du ska få bekräfta eller kommentera att när du var junior där att du spelade så otroligt mycket tennis på deras nylagda grusbanor att de tappade i kvalitet rätt fort, säger vaktmästarna. Är det något du kan bekräfta, Thomas?
Om jag ska vara riktigt ärlig så är det nog så ett antal timmar om jag jämför med vad unga spelare spelar idag, så spelar jag nog mycket mindre faktiskt.
Är det så?
Ja, det skulle jag nog vilja säga. Men däremot så var det ganska mycket så här spontanspel, så att på somrar och sånt där, det kunde det bli väldigt mycket. Ja. Att jag har ju en 3 år äldre bror som jag spelade otroligt mycket mer på somrarna. Så att, men det är sant att det var något år där jag kommer ihåg då banorna var nylagga och vi kanske var lite för heta på gröten innan de hade satt sig ordentligt.
Ja, det är bra. Du var som sagt i en Grand Slam-final i Australien. Kan du berätta lite, det är ju någonting som många drömmer om, att spela en Grand Slam-final på de största arenorna. Hur kändes det inför den matchen och just att vara en sån stor final liksom?
Det var fantastiskt naturligtvis, men just under själva den matchen eller innan så var det kändes inte, det låter konstigt kanske, men det kändes inte så här jättespeciellt. För jag var inne i ganska så bra, en väldigt bra period, och det här är början på säsongen och jag började väldigt bra. Jag vann två tävlingar som kommer in till Australian Open och gick sen hela vägen till final. Så det kändes som att man hade en sån otroligt bra rutin. Mm. Och självförtroende och liksom man har fått 3 veckors, nästan 4 veckors period då jag liksom hade spelat mycket matcher, vunnit alla matcherna, var obesegrad så långt fram till det. Så känslan att komma in i den här finalen var nog ganska så, att man var inne i den där rutinen, i den där bubblan, så att det var inga så här speciella känslor när jag vaknade eller någonting.
Okay.
Det blev liksom jag var ganska så segsäker faktiskt, det kanske okay. inte skulle vara. Så att,
det kändes naturligt att vara där då? För ja, dig,
naturligt, kanske, men jag har inga sådana här minnen utav, nu är det länge sedan, men jag har inga minnen utav att det kändes enormt stort på något sätt.
Okej.
Okay. Så att även fast matchen kändes naturligtvis otroligt viktig och så vidare, men det var inga sådana extra, jag har varit mycket mer nervös när jag spelat Davis Cup eller...
Okay.
Ibland på hemmaplan i Stockholm Open och lite sådana grejer. Så att, självklart var det nervöst, det var en stor dag, en stor match. Men just upp till matchen så kändes det faktiskt ganska så okej. Okay, liksom.
Okay. Under din karriär, Thomas, så har du givetvis mött många otroligt bra motståndare och spelare. Två av dem kanske är några av dem som är bästa genom tiderna. Du har till exempel mött Federer och har 3-1 i möten om jag har sett statistiken rätt. Kan du berätta lite om liksom hur det har varit att möta till exempel Federer?
Ja.
Hur man tänker inför en sån match?
Ja, man tycker ju om sin statistik där. Så behöver man inte säga att han var 9 år när jag tränade när jag spelade mot honom. Så att, nej, men skämt åsido så är det ju jättekul nu liksom att kunna ha spelat mot, om man går tillbaka till, jag har mött Ivan Lendl, jag har aldrig mött Mats Wilander i en match, men jag har tränat mycket med honom. Jag har tränat med Björn Borg också mycket. Jag har spelat match mot Stefan Edberg och Boris Becker och Pete Sampras, Agassi och alla de här legenderna. Och även då Roger Federer, fast jag mötte han då i början på sin karriär, så är det ju jättekul att ha liksom spelat mot alla de här fantastiska spelarna. Så att, och när vi pratar om Federer så absolut att man kände, fast inte han hade fått alla pusselbitarna på plats än kanske när jag mötte han, så kände man ju ändå liksom att han var något speciellt. Sen att man kunde liksom förutse att man skulle vinna 20 Grand Slam kanske inte man skulle kunna göra då, men man kände ju att det var något helt speciellt med han.
Vad var speciellt?
Det var mycket hur han läste spelet och liksom han spelade så stort så att liksom, han hade kanske inte riktigt fått ihop det än.
Nej.
Men han hade så perioder. Men jag mötte han i final i Basel 2000 då jag vann 6-1 i femte. Då den matchen var lite upp och ner, men så stundtals i den matchen spelade han ju helt fantastiskt. Liksom.
Okay.
Det kändes som att han tyckte att han spelade så svårt. Liksom, och liksom, men sen så fick han ihop alla de där grejerna och blev då den, i mitt tycke, den bästa spelaren genom tiderna. Så att, det är roligt att ha de minnena.
Du nämnde en annan där, Pete Sampras, som du kanske har lite mindre smickrande statistik mot. Jag tror du står 2-9 i matcher.
Ja, det stämmer.
Varför hade du så svårt för honom till exempel? Förutom att han var otroligt bra då.
Ja, jag hade väldigt svårt att returnera hans serve.
Okay.
Så att, många matcher var på pappret eller på resultatet ska man säga, ganska så jämna. Det var ganska ofta vi hamnade i tiebreak och så vidare. Mm. Men dessutom hade jag svårt att returnera hans service. Sen hade Sampras en förmåga att höja sitt spel precis som man behövde. Han tog ju liksom aldrig ut sig i onödan, utan han höll sin serve och sen så var han väldigt effektiv i ett par olika moment under matchen, och så ofta var det han som stod som segrare. Och han hade ett mentalt övertag när han vann många matcher i rad mot mig. Även fast jag har slagit han två gånger, så kände jag, en av de få spelarna som jag kände att jag inte tyckte om att möta.
Okay.
Och det var väl en kombination av att jag hade svårt, det blev ingen riktig rytm i spelet. Mm. Och att han rörde sig väldigt bra ut på sin förhand. Så att han, och att jag hade väldigt svårt att returnera hans serve.
Inför en sån match då, till exempel mot Sampras, hur la man upp en gameplan där då? Eller hur tänkte man då?
Ja, man försökte liksom, dels var det mycket prat om liksom, man försökte liksom läsa in hans serve, lite mönster på hur han servar, men det var så otroligt svårt, för han var väldigt skicklig på att variera det från match till match.
Okej, okay. Det var svårt liksom, att scouta
det? Ja, liksom. Det var väldigt svårläst serve, det var svårt att läsa hans serve. Och sen just det som jag sa, han var otroligt effektiv, han kunde liksom nästan... Han spelade liksom på ett visst sätt och så helt plötsligt blixtrade han till. Så att man kunde komma in i en falsk trygghet genom att hålla serven. Om man mötte Agassi till exempel, då var det hela tiden spel och du var hela tiden på tårna för att du var tvungen att spela så pass bra för att hänga med. Medan mot Beat så var det väldigt lite spel. Det var svårt att liksom få tillbaka hans serve, så han höll sina serven ganska så enkelt. Och i mina serven så kunde jag hålla mina serven ganska enkelt ibland. Då, liksom. Och så helt plötsligt så var han så otroligt effektiv, fantastisk matchspelare och spelade de stora poängen väldigt, väldigt bra.
Ja. Han var
svår att lägga upp taktik då på så sätt, förutom då att man liksom, hans forehand var ju naturligtvis bättre än backhand och liksom man försökte ju liksom hålla borta han från nätet så att man liksom, så mycket som möjligt kunna få upp bollen lite högre på hans backhandsida och liksom försöka diktera poängen och så vidare. Men han hade sån kraft och han gick för så pass hårt, för väldigt snabba avslut, så det var svårt att få någon rytm liksom i spelet. Alltså. Mm. Det är den bästa spelaren jag mött, om man säger så, i och med att jag mötte Federer då i början på hans karriär. Så för mig är Sampras den bästa spelaren jag mött. Ja.
Om man tar Federer och Sampras, så båda två fantastiska spelare, men Federer kanske lite mer allround medan Sampras har tydligare vapen då. Hur tänker du när man jobbar med spelare idag? Är det viktigt att bygga vapen, eller är det viktigare att jobba med sin jämnhet och ett allround-spel? Verktygslådan liksom.
Ja, tennis har blivit så komplex. Liksom. Man får nästan ha allting nu. Det är nästan inga av de bättre spelarna som har några större hål i sitt spel. Mm. På min tid så kunde man faktiskt möta en ganska så bra spelare som fortfarande hade kanske en lite sämre sida, som var ganska mycket sämre. Vi ser att någon hade en mycket sämre backhand än forehand och så vidare. Men det finns nästan inte längre utav de bättre spelarna, utan alla rör sig väldigt bra och alla är väldigt liksom stabila. Och sen så har det ju blivit liksom ett du måste ha ett vapen, annars kommer du liksom inte igenom de här spelarna. Du måste kunna öppna upp banan till exempel. Du kan inte bara slå hårt och flakt hela tiden, utan du måste kunna ha ordentlig rotation på bollen så att du kan öppna upp banan ordentligt. Du måste serva bra, du måste kunna kliva in i banan och ta bort tid från motståndaren och liksom och följa med en trampa ner och så vidare. Så det har ju blivit, du behöver ju vara mer allround också, definitivt att du också måste ha ett vapen, annars blir det väldigt, väldigt tufft.
Tror du man kan hävda sig då i topp 100 med någon tydlig svaghet, eller måste allting vara liksom okej?
Ja, men det kan det beroende på vad det är för typ av spelare. Vi säger en Isner till exempel med en sån serve till exempel, om väldigt bra forehand, så är det lättare för han kanske liksom att gömma en lite sämre backhand. Songa ett tecken på det också, som har en ganska svag backhandsida till exempel. Men de gör då det de gör väldigt, väldigt bra. Och de har lärt sig ett sätt att skydda den sidan med att de rör sig bra och med att, eller i Isners fall, då har en sån här otrolig serve. Så att det är klart att det går, men då får man ha något annat som är exceptionellt.
Efter din egen karriär, Thomas, så bland annat så har du under en period jobbat med Fernando Verdasco. Kan du berätta lite om hur det var, upplevelsen av att coachen så etablerade liksom världsspelaren då?
Ja, det var jätteroligt. Vi jobbade 2014 om jag minns rätt, och vi jobbade väl nästan ett år tillsammans, även fast inte jag gjorde varje vecka. Mm. Det var jättekul. Fernando Verdasco är en fantastisk tennisspelare som är otroligt, när vi pratar om komplett tennisspelare, han är otroligt komplett som kan allting. Så att han var väldigt rolig att coacha, för man kunde verkligen taktiskt sätt jobba med en, för att om man liksom nämnde någonting, idag ska vi försöka få upp bollen lite högre, idag ska vi försöka gå in där, eller vi ska försöka lägga någon slide. Han kunde allting. Ja. Liksom, det var, han var väldigt, väldigt bra. Så att det var en rolig upplevelse. Det var också kul att känna den där känslan, det där matchmomentet igen. Ja. Så att det är ju liksom så nära match du kan komma.
Kände du adrenalinet?
Ja, det var otroligt kul. Det var liksom, när du spelade genom hand. Liksom. Så att ja. det var den här energin runt, ja. Runt centercourten och liksom, ja, och få liksom uppleva det igen, det var väldigt coolt. Alltså.
Ja. Du sa att han är så allround. Vad jobbade man på då? Eller vad bestämde man sig för att nu, varför ska man bli bättre på just det här?
Ja, sen har ju alla spelare naturligtvis saker och ting som de behöver göra. Och liksom också för i hans del då, liksom så vad han behövde göra för att kunna liksom utnyttja sina styrkor det bästa. Även fast han är allround så hade han ju lite saker och ting som behövde bli bättre. Eller han hamnade ibland i en position i banan under matcherna som inte var gynnsam för han till exempel. Och han gjorde vissa grejer i sin serve till exempel som man försökte jobba på. Så även fast man jobbar då med en spelare som har en så otroligt hög nivå så finns det ju alltid saker och ting som kan bli bättre eller man måste jobba på.
Var det dina idéer då? Eller var det liksom när du kom in i teamet att han berättade att det här är det vi försöker göra? Eller hur mycket hade du att säga till om liksom?
Men det var väl mina idéer, för det var väl det han ville ha. Liksom att när han tar in en ny tränare så vill han ju liksom ha ett par nya ögon som kanske liksom ser på hans tennis på ett annorlunda sätt. Men sen så, precis som du säger, när man jobbar med en sån etablerad spelare så är det klart att det är skillnaden än om du jobbar med en lite yngre spelare som är 14 eller 16 år.
Mm.
För att det är ju lite mer feedback och liksom att han har ändå spelat på så pass hög nivå så pass länge, så dina idéer måste också liksom passa in med hans känsla och så vidare. Så vilket är viktigt generellt sett kanske, men ännu mer viktigt kanske med en etablerad spelare.
Ja, ja. Ett annat team, eller man ska säga, du varit involverad i Laver Cup. Du har haft rollen som vice kapten för Team Europa.
Ja.
Kan du berätta lite om de veckorna? Det måste varit fantastiska
tider. Ja, det är
tider.
Verkligen magiskt. Liksom, först liksom att få jobba tillsammans med Björn som jag sa innan har varit min stora idol och anledningen till att man började spela tennis. Så Björn är ju liksom en levande legend. Han, är liksom, han har ju tagit tennisen till vad tennisen är idag. Liksom, det är tack vare den generationen med Björn och Macken och Connor som tennisen är vad den är idag. Så att det liksom, för att vara med och hjälpa han under de fantastiska förutsättningarna och ett sånt otroligt event som Davis Cup är med då spelare som Nadal och Federer och Thiem och Zverev och alla som har varit med har ju varit helt fantastiskt.
Ja, ja. Hur är det liksom när ni med så många stora stjärnor i laget liksom på samma ställe i samma rum? Hur funkar det när de här hänger ihop? Eller vem, är det någon som är ledare liksom i gruppen?
Nej, de är fantastiska mot varandra skulle jag vilja säga. Så det finns en otrolig professionalism och en ömsesidig respekt mellan dem. Björn är superbra som kapten också. Man märker hur roligt de tycker att Björn är där. Så att det har verkligen funkat jättebra. Så att
Och ni som coacher då, hur mycket coachar ni spelarna? Hur mycket har du liksom, kommit med tips till Nadal och Federer och så vidare?
Ja,
men du förstår frågan.
Ja, jag förstår. Ja, det är ju liksom mycket, du har en vecka, liksom, det är mycket liksom bygga energi och de ska ha roligt i gruppen. Och de har varit väldigt givmilda mot varandra med råd och taktik mot de spelarna som har spelat. Så jag skulle vilja säga att det har varit väldigt lärorikt och varit runt omkring, för du har ju lyssnat mycket liksom, på om de möter en spelare så har de liksom delat med sig av sina erfarenheter till varandra och varit väldigt generösa med den informationen. Så att, det har varit superroligt måste jag säga. Och Björns all erfarenhet, han har ju varit liksom grym på bänken och de tycker att det är otroligt kul liksom, med att Björn är där. Och så det har blivit en fantastisk stämning liksom, i laget de åren vi har gjort det. Så att, det har varit en otrolig upplevelse måste jag säga.
Känner du att du har kunnat lära dig någonting? Liksom?
Absolut.
Både när du är coach? Eller liksom?
Absolut, ja. Mycket, väldigt mycket.
Ja, ja.
Väldigt mycket.
Om man säger från om där vi är idag och från när du började coacha efter din karriär kanske då. Hur har din coachingfilosofi förändrats under de här åren? Om den har förändrats någonting?
Ja, men det har nog gjort lite grann för att spelet förändras lite grann hela tiden. Så att det gäller liksom att hålla sig uppdaterad och liksom försöka ligga i framkant.
Mm.
Allting när det kommer till hur spelet ser ut och vilket håll det går åt. Så att, vilken tennis som är effektiv att spela. Som liksom, förstår jag menar, liksom, vilken typ av tennis som kommer att bli den mest effektiva att spela och man liksom försöker jobba och ligga i framkant där naturligtvis. Men sen är det vissa grundgrejer som inte har ändrats. Liksom. Tennis är ju en mot en sport där liksom, hur pass dedikerad och hur pass hårt arbete du kan göra och hur pass liksom hur du hanterar alla de här situationerna som dyker upp i match som är en mot en sport, för du är själv, du har inte 10 lagkamrater som kan stötta dig i vissa lägen, utan mentalt så är ju tennisen väldigt, väldigt tuff. Och även fast fysiken och slagen och taktiken och allt sånt där är naturligtvis väldigt viktigt, så är det fortfarande liksom huvudet som tycker jag kanske är den allra viktigaste biten. Som liksom hur man hanterar olika situationer och hur man får ut max av sin kapacitet förhoppningsvis. Så det, där är liksom, där tycker jag inte så mycket har ändrats, utan det är en viss filosofi som jag fick från mina coacher som jag tar man det bästa från alla de man har jobbat med som man tycker jobbar och, liksom, och försöker liksom jobba mot vad man själv tycker har fungerat och inte fungerat. Det är alltid mycket lättare efter sin karriär när man har perspektiv på sin egen karriär, på sina egna matcher, på sina egna fel man gjorde, om du förstår mig. Så är det mycket lättare att dela med sig av dem. Det är väl kanske den riktiga styrkan hos en tränare som har den bakgrunden som jag har.
Ja.
Är liksom att man kan ganska enkelt analysera och sätta sig in i en situation där man vet hur känslan är. Och man vet vilka fel och hur man har gjort själv som man inte ska göra. Försöker man dela med sig av den erfarenheten. Så att...
Hur jobbade du med det mentala under din karriär?
Inget speciellt om jag ska vara ärlig. Ingen så här speciell mental tränare eller någonting. Lite grann på slutet av min karriär så provade jag det lite grann, men annars inte. Men samtidigt så hade man ju många av sådana diskussioner med sin tennistränare. Naturligtvis där, liksom där man kan säga. Alltså inställningen på banan är ju en form av mental träning. Liksom. Så att det var ju mycket prat om inställning och rutiner och liksom hur hantera medgång och motgång och liksom när det gick bra en stund och när det gick, man hade sämre perioder och så vidare. Så de diskussionerna hade man ju ofta med sin tränare, och det är ju en utav en form av mental träning också.
Om man bara tar ett exempel där som du sa, när du hade en tyngre period till exempel då, vad fick du för nycklar, eller vad tog ni fram för nycklar för att ta dig ur det?
Jag var nog liksom mer, desto sämre jag spelade, desto mer vill jag träna.
Okay.
Det var väl ett sätt att liksom känna att man har gjort allting. Att, liksom att man inte la någonting åt slumpen. Utan man, det var väl lite min personlighet också kanske, att när det gick sämre en stund, att man, liksom, att man försökte jobba sig tillbaka. Liksom, att man försökte liksom förtjäna självförtroende tillbaka genom hårt jobb. Så att det var liksom, jag gick nog mer åt det hållet. Att desto sämre jag gick, och så ökar man på lite träningen lite grann och körde lite tuffare, och så fick man en känsla utav att man blev starkare, bättre, och så kändes det som att man förtjänade den här självförtroendet lite grann. Men det var tufft. Som tennisspelare är du ganska så själv. Liksom, du kan ha, om du spelar i lagidrotter så är det lite annorlunda. Det att du kan kanske ha en liten sämre period, men laget kan fortfarande vinna, så du kan fortfarande liksom ha en positiv känsla i gruppen och så vidare, fast du själv kanske känner att du inte riktigt är i form. Medan tennisen på den allra högsta nivån, om du inte liksom är i form ordentligt, så kan du komma in i perioder då du liksom går lite tyngre, och då kan det vara lite tyngre.
Just det. Vi har varit inne på här att vi har haft bland annat din generation och generationen för att vi har haft otroligt bra tennisspelare i Sverige, ifrån Sverige. Vad tror du, har du någon bild av idag vad svensk tennis skulle behöva förändra för att kunna hävda sig bättre igen i den internationella konkurrensen?
Det är jättesvårt. Det är jättesvårt. Först måste jag säga att jag tycker det finns många fantastiska tränare och det finns många fantastiska projekt i Sverige som gör och vill svensk tennis väl. Så att där tycker jag viljan är inget fel på, och alla försöker och så vidare. Så att det finns ju en enormt stark tennistradition i Sverige som liksom inte kommer försvinna. Sen vet vi ju att den är ju inte den hetaste sporten längre. Det är ju inte som när jag växte upp. Att vi, tyvärr har vi ju ingen Björn Borg eller Mats Wilander eller Stefan Edberg just nu. Så att, och självklart så är det viktigt att, liksom att vi får fram någon liten spelare som den nya generationen kan se upp till, och vi får liksom de rätt typ som börjar spela tennis, om du förstår. Men alltså att man får de här bra atleterna och de som är duktiga i idrott, att de börjar välja tennis. Liksom. Det är ju ett sätt. Liksom. Ja. Men sen finns det ju många duktiga tennisspelare i Sverige nu också. Men det är en tuff sport att bli bra i. Liksom. Men det känns som att Att liksom att det är viktigt att vi får igång klubbarna igen. Jag tror, jag tycker att det är bra att det finns många bra akademier att välja och så vidare. Mm. Och så vidare. Men det kan inte bara vara det heller. Mm. Utan det är viktigt också att man har liksom ett fungerande klubbsystem som... Jag säger inte att vi inte har det, för jag ska inte uttala mig om saker som jag inte vet. Men om man bara jämför med innan, så vet jag att åtminstone när jag växte upp så fanns ett fantastiskt klubbsystem. Där det fanns väldigt många bra klubbar som producerade väldigt många spelare.
Mm.
Och det är väl ett sätt, tror jag, att, liksom att det är fantastiskt med bra akademier och det, att de kan ta hand om de allra bästa, det är ju jättebra. Men vi måste också kunna fida de här akademierna med talangerna, och det mesta jobbet och basen görs i klubbarna.
Mm. Så att, man börjar i klubben och sen är det naturligt att man går vidare till
i så fall, eller om man stannar i klubben eller vad man gör. Det behöver inte alla gå till en akademi heller, men det som jag känner är väl att jag tror att det är viktigt att vi får igång många klubbar igen runt om i Sverige som har både resurser och tid att satsa. Igen, jag tycker inte om att prata om saker och ting som jag inte riktigt 100% vet, men bara så generellt sett så känner man väl ibland den feedbacken man har förstått att det är ganska tufft att vara klubbtränare idag då mycket ligger på ditt bord. Liksom. Mm. Det kanske inte är helt lätt ibland att få den tiden och de resurserna som kanske krävs tidsmässigt sett för att kunna engagera dig i vissa då elever som kanske behöver lite mer tid och kanske behöver lite mer intresse. Och just det där engagemanget är ju som en ung spelare sen fastnar för. Alltså, din första förebild är ju de du har i din klubb. Det är ju den tränaren du har eller de träningskompisarna du har. Det är ju där du fastnar, det är därför du vill gå tillbaka. Och det var det vi hade, tycker jag, enormt runt om, inte bara i Trollbäcken där jag bodde, utan överhuvudtaget runt om i Sverige. Utan när jag pratar med spelare i min ålder, runt min ålder, så känner jag den feedback man får. Alla har samma upplevelse, liksom, att klubben var fantastisk och de hade bra träning, bra tränare, ofta en eldsjäl i klubben som liksom drog ett enormt lass, som liksom fick det här klubben att ha den här energin som det var därför man blev så engagerad också.
Men tror du inte tennisen har gått mer åt att det är mer individuella satsningar då, än vad det var förr i tiden kanske?
Det vet jag inte. Jag vet inte hur det ser ut i Sverige, men det är mycket mer. Du vet nog bättre än vad jag är.
Nej, jag bara höftar. Ja. Jag tänker att det kan vara svårt kanske i en klubbmiljö när det är så många spelare som ska ungefär samma del av kakan.
Ja.
Att liksom ha ett upplägg som kan hävda sig internationellt, tänker jag. Att det kanske blir mer individuella satsningar då, till
kanske,
exempel.
Det kanske är sant. På något, och du kanske har rätt, det säger jag inte. Men jag bara känner väl att spontant på det så känner man så här liksom att det ska ju liksom... Om du spelar i en klubb och du kan spela tennis varje dag, så liksom, vi säger att du spelar då tennis 5 dagar i veckan. Nu pratar jag om liksom när du är kanske mellan 10 liksom och 15 eller någonting. Ja. Liksom. Så innan du kanske börjar då trappa upp lite mer. Så om du har bra kvalitet på den träningen så räcker det gott och väl.
Mm.
Liksom, och spela tennis varje dag och liksom i en miljö, en hemmiljö där du liksom där försöka på något sätt göra det som vi... Man ska inte prata om förr, men liksom något liknande åtminstone, där du kan liksom, behöver inte liksom flytta hemifrån eller liksom i början, så tidigt så att säga. Liksom. Alltså, kanske du kan spela fotboll samtidigt också i någon klubb och så vidare. Och så det, jag tror väl mer på det. Liksom.
Mm. Okej, Thomas. Det var det jag hade.
Coolt.
Tack för att du tog dig tid.
Tack själv.
Visst är han sympatisk, Thomas? Jag vill i det här eftersnacket ta upp 2 saker lite kort. Det första är det Thomas kommer in på om fördelar av att spela tennis utomhus. Tennis är en utomhussport och det är skillnad på att spela inne och ute. Klimatet är som det är i Sverige, men vi skulle kunna förlänga säsongen utomhus om vi vågade lägga fler hardcourtbanor utanför hallarna i Sverige idag. Grus är givetvis bra, men det viktiga, tror jag, och det Thomas är inne på också, det är att spela just utomhus, och det skulle vi kunna göra ännu mer med fler hardcourt. Man skulle kunna gå ut lite tidigare på våren och stanna ute lite längre på hösten. Det känns som nästa steg och hoppas fler vågar ta just det steget. En annan viktig del som kanske inte riktigt är i den här diskussionen, men det är att man för juniorernas skull skulle kunna flytta på JSM inomhus. Det ligger, vad jag vet i alla fall, i slutet av april. När man skulle kunna ha spelat ute redan i flera veckor, men folk stannar inomhus för att vänta in det här JSM:et. Varför inte flytta det till ett annat skollov istället? För allas bästa. Och det skulle kunna göras ganska snabbt. Hur som helst, det andra jag tyckte var intressant var att han inte tyckte det kändes något speciellt inför sin final i Australien, eftersom han kom in i tävlingen med så bra självförtroende redan. Och där tycker jag många kan lära sig. att självförtroende får man inte av den senaste matchen, utan av vad man har gjort för arbete under en längre tid. Det är något man förtjänar och bygger upp under en period. Med det sagt, nu kämpar vi på för att kunna förlänga utomhussäsongen. Mer tennis ute. Tack och hej. Glöm nu inte att prenumerera och följa podcasten på plattformen du använder så du inte missar något avsnitt. Svenska Tennismagasinet är landets ledande magasin om tennis och belyser såväl internationell som svensk tennis på alla nivåer. Tidningen utkommer med 6 utgåvor per år. Vill ni veta mer? Surfa in på www.tennismagasinet.se. Vill ni komma i kontakt med mig? Maila mig på linus.eriksson@tennismagasinet.se. Det är alltid kul med feedback. Vi hörs i nästa avsnitt.